ska läsa ifrån Apostlagärningarna nu till en början med. Ifrån pingstdagen för 2000 plus år sedan. Läser ifrån andra kapitlet och så 11 verser framåt. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är det inte galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.
Lyssna till orden från Jesus. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa det till er: jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det har skett. Och nu har det skett. Alltså idag så har den stora dagen kommit. Det som är kyrkans födelsedag. Början på hela den rörelse vi är en del av. Pingstdagen. Men det intressanta här är att redan på påskdagens kväll så har Jesus kommit till lärjungarna och andats på dem och sagt: ta emot helig ande. Och det var ju en livsförvandlande händelse för dem redan då. Och samtidigt sa Jesus ungefär i samma andetag: ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Så vad är egentligen skillnaden mellan påskdagen och pingstdagens erfarenhet av det här med anden som vi firar tillsammans idag? Man skulle kunna säga att påskdagens erfarenhet var mer gemensam än personlig. Jesus andades på dem, läser vi. Men Jenny läste i början om pingstdagen, och då ser vi att då var erfarenheten mer personlig än gemensam. Då läser vi att anden fördelade sig på var och en av dem. Så, pingsten fullbordar påsken. Vi tar emot anden i gemenskapen och i våra enskilda liv på ett högst personligt sätt. Men det måste sägas idag att hela tiden så är det vi som tror. Det är så vi säger i trosbekännelsen: vi tror. Vi säger inte jag tror. Det är församlingen som återspeglar hela det här enorma budskapet. Och så är det ju samtidigt så här, måste det ju sägas och förvirra oss ytterligare, att i Johannesevangeliet ser vi att anden alltid har funnits. Då kan vi läsa att Gud är en men ändå tre. Jag skulle våga säga att i den här berättelsen, i Bibelns berättelse, så ser vi en utveckling av detta som gäller anden. Under Gamla testamentets tid så kan vi se hur andens närvaro gradvis blir allt mer intensiv och närvarande. Om vi bläddrar fram lite till evangelierna så ser vi att andens närvaro är koncentrerad i en person, och det är Jesus. Och från och med apostlärningarna, en liten bit fram ytterligare, så är anden närvarande genom kyrkan, den kristna församlingen, och kommer till oss, vi som var och en är en del av Kristi kropp och förblir hos oss, stannar kvar hos oss. Och det jag läste nu, det var Jesus som sa att han lämnar oss för att ge plats åt anden, som liksom fortsätter det här som Jesus gjorde på jorden och så. Anden som inte längre är begränsad till en kropp, en plats eller en tid, som kan ges åt många och framträda i våra liv. Och det säger dig och mig idag att Jesus aldrig behöver framkallas från någon plats här uppe. Jesus Kristus bor i dig och mig, och det är där vi är idag. För vissa av oss blev det en sen natt igår. Vi har varit igång och firat på lite olika sätt. Det finns vissa som har sprungit ett Göteborgsvarv. Grattis till alla er, inklusive mig själv. Det finns vissa som har suttit upp och kollat till 1:30 på Eurovision och får skörda det idag, så att säga. Men om jag ändå får ställa en fråga till dig, trots att du inte riktigt har vaknat till än och så, så vill jag ändå undra. Om någon skulle fråga dig, vem eller vad är den heliga ande? Vad skulle du svara då? Om jag skulle fråga dig, vem eller vad är den heliga ande? Vad skulle du svara då? Och nu har jag inlett med 5 minuters bakgrund till det här om anden, visserligen. Men om du skulle nagla fast det, vem eller vad är den heliga ande? Jag skulle vilja ge en väldigt simpel och ändå bråddjup förklaring som jag uppskattar väldigt mycket själv. Den skulle jag vilja ge vidare till er. Och då vill jag börja i liksom ordbetydelsen av det här begreppet ande. För det är faktiskt så att i de flesta kulturer så är ordet ande och andetag samma ord. I de flesta kulturer ser man anden som en livskraft som man antingen har eller inte har. Och om man har den så lever man, och om man inte har den så dör man. Och den livskraften är sammankopplad med att man andas. Och det tänker vi kanske inte riktigt på att vi gör just nu. Men om du bara medvetande gör det, så märker du att du andas. Ande är alltså ett ord för själva livskällan i universum. För en större verklighet. Och nu kommer ett ordstudium upp här på väggen. Det hebreiska ordet ruach betyder andetag eller ande, och det återfinner vi i Bibeln. Och det grekiska ordet pneuma betyder andetag eller ande, och det återfinner vi i Bibeln. Och oavsett kultur alltså, så ser man ande eller andetag som något som håller mänskligheten vid liv på en djupare nivå. Så då man talar om ande, så skulle man kunna förklara det som livskällan som väcker allt till liv. I engelskan säger man ibland, om man är lite trött och hängig, ungefär, jag skulle behöva något som lifts my spirit. Och vi har inte något exakt motsvarande. Kanske jag behöver väcka livsandarna, säger vissa, men det tycker vi låter lite suspekt i kyrkan. Så det säger vi, det är inte vardagsspråk för kyrkkaffet. Jag behöver väcka livsandarna idag. Då känner vi att nu är något på tok här. Då vi talar om det. Men det är någonstans nära ändå. Alltså någonting som väcker min ande till liv. Jag behöver någonting som lyfter mig. Och idag på pingstdagen firar vi att vi får leva i relation till anden. Som då, man får tro de här orden, är själva livskällan som väcker människan till liv. Och det Bibelns berättelse visar oss om anden är att anden är inte en anonym kosmisk livskraft i universum som bara flyter runt, utan anden är också personlig, går att ha en relation med. Alltså kort sagt, vi människor får leva i relation till anden som är Gud, som är livskällan, och som vi kan få en aning om bara vi drar ett andetag. bara vi blir medvetna om vår andning, så blir vi påminna om livets under. Vi är någonstans uppkopplade till livskällan. Vi kan inte göra något åt det. Vårt första andetag kan vi inte prestera. Inte vårt sista heller. Det är en gåva. Och det är svindlande. Och visst kommer detta med anden lite närmare då, när det liksom är sammankopplat med vår andning, att vi är vid liv. Anden är alltså inte lite känslomässig krydda i den kristna tron, utan anden är livskällan i hela universum. Och det här är ju en bra förklaring som får oss att upptäcka storheten med att Gud faktiskt ligger bakom allting och att vi är en del av Guds skapelse. Men Jesus ger också en förklaring. Så om du skulle fråga mig då, vem eller vad är den heliga ande? Då skulle jag svara livskällan, men jag skulle också svara med Jesu ord, hjälparen. Hjälparen. Jesus kallar anden för hjälparen. Och det ordet betyder bland annat, och häng med nu, försvarare, tröstare, rådgivare, vägvisare, uppmuntrare. Jag säger det igen, försvarare, tröstare, rådgivare, vägvisare, uppmuntrare. Andens uppgift är alltså att vara vår vägvisare till en allt djupare relation med Jesus. Och då behövs verkligen någon som försvarar och tröstar och ger råd och visar vägen och uppmuntrar. För oss som är uppvuxna i kyrkan och tillbringar ännu en pingstdag i kyrkan, så kanske vi inte medvetet tänker så, men känslomässigt finns det ändå den här, vad spelar detta för roll? Och det jag vill säga idag är att det handlar faktiskt om ditt enda liv här och nu. Det handlar om att anden vill vägleda dig, du som just nu brottas med hur ska det gå med jobbet? Hur ska jag få tiden att räcka till för barnen? Hur ska det gå med min vän som just nu är med om den här uppslitande situationen? Vi vet att världen aldrig är en enkel och harmonisk plats. Vi vet att världen många gånger är en mörk plats, där vi ibland frågar oss varför vissa människor i vår närhet får lida så mycket. Och ibland frågar vi oss själva varför just vi ska behöva lida. Anden handlar om ditt liv här och nu i ögonblicket. Jesus sänder liksom en lågmält person, hjälparen, anden, som ger dig i varje ny stund, varje andetag, vägledning och frid mitt i ditt liv. Den heliga ande har därför en avgörande betydelse för ditt liv. Du behöver inte acceptera ett färdigt religiöst system å ena sidan för att ta emot anden. Du behöver inte heller å andra sidan kämpa ensam med dina frågor om livet och tron å andra sidan, utan du kan få öppna ditt hjärta och ta emot Gud själv rätt i din situation. Hjälparen, den helige ande, visar vägen framåt och påminner dig om allt det Jesus har sagt som du och jag har glömt bort. Anden ger en frid som ger kraft och inriktning i varje andetag. Och du som kallar dig kristen har mött anden. Vi kan läsa att Jesus blev född med hjälp av anden, men det är också så när vi använder det här begreppet att bli född på nytt, att någonstans bli uppkopplad till den här livskällan, ja, då sker det också med andens hjälp. Och den allra äldsta kristna trosbekännelsen lyder: Jesus är Herre. Och läser vi Bibeln så står det att ingen kan uttala denna bekännelse och mena det utan att vara fylld av den helige ande. Kort sagt, är du en kristen så har du mött anden. När du har upplevt hjälp och vägledning, tröst och kraft, så är det hjälparen som har varit framme, för det är betydelsen av ordet hjälparen. När du har upplevt glädje, frid, kärlek och tålamod i ditt liv i de mest märkliga situationer då du egentligen inte har någon kraft kvar, då är det anden, andens frukt som det kallas, som verkar i ditt liv. Så därför kan vi varje nytt andetag fråga oss: vad brottas jag med just nu? Och så får vi bjuda in anden, hjälparen, att att försvara oss, att trösta oss, att ge råd och visa vägen och uppmuntra oss. Och där finns det alltid mer att upptäcka. Och i takt med att man blir lite äldre och blir lite trött och mätt på det mesta, som ni vet, ni som är 37 år som jag, vet hur det känns. Vi kan uppmuntra oss med att Gud blir aldrig gammal. För Gud blir allting hela tiden nytt, och anden, hjälparen, kan vi alltid ge ett större utrymme i våra liv. Så innan vi ska bara landa i ditt liv slutligen, så tror jag det är viktigt att bara ställa sig frågan då. Okej, om nu anden vandrar med mig på något vis, hur kan jag veta att det är Gud som talar? Då jag står där med min fråga, hur kan jag veta att jag går rätt, att det är anden som leder? Och det korta svaret som jag egentligen borde nöja mig med är att, precis som med alla relationer, så lär man sig sakta hur en person är och uttrycker sig. Och det är samma sak med Gud, så lever vi med honom, så lär vi oss att lyssna på honom och så. Men det finns några goda frågor att ha med sig. Så om det är av något värde för dig, så får du gärna ta med dig de här 4 korta frågorna då det gäller hur man kan urskilja vem det är som säger någonting av alla röster som pockar på uppmärksamheten. När är det Gud som talar? Och första frågan man kan ha med sig är det likt Jesus? Är det likt Jesus? Alltså, anden är ju Jesu ande och talar alltid i samklang med Jesu personlighet och attityd till människor och så. Så stämmer det som sägs, som du tror anden säger, med det porträtt som evangelierna liksom tecknar av Jesus från Nazaret? Och finns det samma frihet i det du upplever? Finns det samma kärlek? Är det likt Jesus? Andra frågan du kan ha med dig är det mänskligt? För i Jesus så möts och liksom försonas det gudomliga och det mänskliga. Det sant gudomliga, det sant mänskliga. Jesu ande gör oss liksom mer förtrogna med både Gud och det mänskliga. Och detta till skillnad från en falsk andlighet som hela tiden ska spela ut det gudomliga mot det mänskliga och säga att vår erfarenhet inte är värd någonting. Så andra frågan, är det mänskligt? Tredje frågan du får ha med dig. Stämmer det med gemenskapens erfarenhet? Och det här tror jag är viktigt. För här missar vi många gånger. Jesus ger inte anden till en individ bara, utan precis som jag sa i början, till en hel gemenskap. Det innebär att en enskild kristen kan gå fel, oavsett om hon är president eller ärkebiskop eller evangelist. En kristen rörelse kan spåra ur också. Men hela kyrkans samlade erfarenhet går sällan fel. Så stämmer det som sägs med vad kristna liksom överallt och i alla tider har känt igen? I stora drag kan man säga att då är det svårare att gå fel. Stämmer det med gemenskapens erfarenhet? Sist då, och här blir det lite feel good varning, ge det frid. Men jag vill säga väldigt fort att den frid Jesus utlovar är inte i den meningen feel good. Det är inte bara en inre känsla, utan den friden innebär liksom goda relationer med Gud och mig själv och andra och med skapelsen. Så det handlar om något betydligt mer än en känsla. Det är snarare en erfarenhet. Blir jag mer självupptagen av det som sägs, det jag urskiljer eller det någon annan säger, blir jag mer orolig? Ja, det ska nog vara så här som den här personen säger till mig att anden talar. Det är mig det är fel på. Om jag blir mer självupptagen av det som sägs eller mer orolig, så är det tydligt kvitto på att det är fel. Men blir jag mer öppen för mitt innersta, för Gud, för andra människor, och fylls jag på av kärlek och frid, frihet, ger det frid. Det här är 4 goda frågor att känna igen för att känna igen andens röst i din brottningskamp som du kan ta med dig in i veckan? Är det likt Jesus? Är det mänskligt? Stämmer det med gemenskapens erfarenhet? Ger det frid? Men en fråga kvarstår till sist nu. En fråga som måste sägas. Hur kommer det sig att du och jag har den här gåvan i stort, bara att vi andas? Vi är kopplade till livskällan. Vi är kopplade till hjälparen och ändå inser vi det inte. Hur kommer det sig att det här är så oerhört svårt för oss som människor? Och ibland känner man ju så här att dagarna bara försvinner och åren går och livet springer iväg ifrån oss. Och vi undrar, hur kan jag börja här och nu då i en relation till denna livskälla som ger mig frihet och kärlek mitt i min situation? Och jag vill säga så här, jag tror dels så har ju så att säga religion i stort satt lite väl mycket stängsel och staket runt det här med anden. Om man ska hårdra lite då och kritisera hela kyrkan här, för det är väl rättvist att göra, så kan man väl säga att katoliker gör anden beroende av medlemskap och sakrament som man har. Och protestanter gör anden beroende av ett personligt beslut vid ett givet tillfälle, eller genom att undervisa att anden bara möter oss genom en viss teknik eller ett mönster och så. Och det gör att vi tror att det här med anden inte gäller oss. Men det måste sägas att anden aldrig kan förtjänas. Anden är en gåva. Och jag står inte här och kritiserar lite på känsla, utan jag har Paulus i ryggen som säger så här. Han är så frustrerad över alla som inte inser detta. Han säger i Galaterbrevet 3, och vi måste läsa det också, vers 1-5. Han säger så här: vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden, eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni följer lagen eller för att ni tror på vad ni har fått höra? Se på Abraham. Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Visst är det skönt att kunna sänka axlarna och stå där tillsammans med Abraham och tänka, det som räcker är den där relationen med Jesus. Det är allt som behövs. Och kanske ett sätt att närma sig det här med anden, du som möjligen vill få ihop det här intellektuellt, att ta en paus i dina försök att tro på anden just som en lärosats, som en doktrin som vi säger ibland i kyrkan, som du kan förstå intellektuellt. Istället kanske din väg är att stilla dig och så uppleva den livskälla som finns djupt inom dig. Och då börjar du tro, och så kan anden möta dig djupare, och så blir det en växelverkan i relationen mellan dig och anden. Så kanske är svaret på frågan om varför vi har så svårt att se och uppskatta den här gåvan, det kanske är till sist att Gud ju aldrig tvingar sig själv på oss. För som vi säger i vår konfirmation, en relation förutsätter frihet. Om vi inte önskar att leva med Gud, så kommer han inte tränga sig på oss. Det där livets dans som vissa talar om, relationen med Gud, att det är en dans genom livet, den sker i frihet. Så gåvan finns där för dig rent objektivt inom dig, men du behöver längta efter den, du behöver vilja ha den. Och när din längtan efter anden, livskällan, hjälparen väcks till liv, då och först då upptäcker du att anden är där hos dig. Och då ser du att själva ditt DNA är gudomligt, du som enligt första Moseboken 1:26 är skapad i Guds avbild. Skapad än en gång. Inget kan förtjänas, det kan bara upptäckas. Du finner aldrig Gud, Gud finner dig. Han håller dig, han kallar dig den älskade. Du är liksom i någon annans grepp. Och samtidigt som du är i Guds famn, fullständigt känd och älskad, så är du också i ett stort mysterium. Och du möter en framtid som du inte vet något om. Det här är trons och livets stora paradox. Men endast genom att låta Jesus Kristus finna dig och hålla dig, så vågar du släppa kontrollen och ta emot det här.